Hej. Olof Edsinger heter alltså jag, och det stämmer bra det att det är första gången jag är här i Vetlanda, både i församlingen och på orten, mig veteligt. Till vardags bor jag uppe i Storvreta, lite norr om Uppsala, med min fru och våra tre barn. Och så jobbar jag då sedan 6 år tillbaka som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Vet inte om ni vet så mycket om den, men det är som en sammanslutning, ett nätverk för ett antal svenska församlingar, organisationer, enskilda kristna. Och Vetlanda Fria är ju en av de församlingarna. Så att det är fint att få ha er med i vår gemenskap. Vi brukar beskriva vårt uppdrag med 3 ledord. Jag tänkte jag kan bara säga väldigt kort det också. Att vi vill vara en röst i det offentliga rummet. Både ut mot samhället och in i den kristna kyrkan. Och där är både jag och min kollega ganska aktiva och skriver mycket, både debattartiklar och andra texter, och försöker just vara en röst för klassisk kristen tro. Vi vill också bygga relationer mellan kristna från olika kyrkor och sammanhang. Och jag brukar säga att jag trivs överallt där man har en hög syn på Jesus, på Bibeln och missionsuppdraget. Då finns det så mycket gott vi kan ha tillsammans. Och där vill också Evangeliska Alliansen stå i den gemenskapen och med de relationerna. Men så tar vi också fram resurser kring olika frågor som kan vara aktuella då i debatten och på andra sätt. Vi har till exempel tagit fram ganska nyligen material kring relationer mellan kristen tro och islam. Vi har tagit fram relationer mellan tro och vetenskap, hur vi ska tänka kring det, vad vi kan säga historiskt också om hur den kristna tron faktiskt har fått vara med och bana väg mycket för den vetenskapliga revolutionen. Jag har själv jobbat ganska mycket med kyrkan och HBTQ-frågorna. Och så vidare. Aktuella och strategiska frågor. Så då har ni lite grann Evangeliska Alliansen placerade för er om ni inte kände till oss. Förutom det arbetet så skriver jag som sagt mycket. Också ett antal böcker. Jag tänkte jag ska säga någonting kort om det. Det är ju också ett sätt att faktiskt presentera sig själv. I mitt fall har det blivit ett 20-tal böcker genom åren. Så att det är ju en del. Det måste jag ju ändå tillstå. Men jag tänkte säga något om några av de böckerna som också knyter an till det jag har fått på mitt hjärta för den här helgen. Och den första heter då Ett liv i den heliges närhet. Och ikväll ska vi tala om den helige ande. Den helige ande. Och den här boken handlar just om Guds helighet och vad det innebär att vi faktiskt som kristna lever i gemenskap med en helig Gud. Det tror jag vi ofta behöver påminna oss om. Och ikväll blir det ett sånt tillfälle. Jag har också en bok som heter Djupare in i Guds närvaro, som handlar om hur vi kan komma djupare in i Guds närvaro också i bönens värld. Och jag brukar uttrycka så att man går från förgården in på det heliga. Vad innebär det i bönens värld? Också mycket spännande att utforska där, som jag tror att det är många som har gjort mer eller mindre. Jag har också skrivit några mer apologetiska böcker. Jag vill nämna den här som heter Domen, evangeliets bortglömda dimension, som handlar om hur domen faktiskt är ett väldigt centralt budskap i både gamla och nya testamentet. Men samtidigt texter som många av oss kan ha frågor kring. Och där försöker jag lite grann utforska vad de faktiskt säger och vad vi kan lära oss om texterna. Och så den sista utifrån det här ämnet, och det är Korsvägen och uppståndelselivet, som handlar om det kristna lärjungaskapet. 10 stationer på lidandets väg och 10 stationer på härlighetens väg. Min erfarenhet, som också uppfattar Guds ord, säger att det här är inte antingen eller, utan det här är något som går parallellt i våra liv, både lidande och härlighet. Och kanske till och med mitt i de svåraste lidandena så kan Gud uppenbara som allra mest av sin kraft. Så det tror jag också vi behöver påminna oss om. Och så kan jag bara nämna att allra sist så har jag bara för några veckor sedan kommit med en bok som heter Farliga för fienden, som handlar om den andliga kampen och hur den kan vinnas. Ett försök till en lite mer gedigen genomgång av den andliga kampen och också ganska praktiskt kring hur den kan yttra sig i våra liv. Och särskilt imorgon när jag ska tala om kampen om våra hjärtan och sen också kampen om Guds församling, så blir ju det ett tema. Så då har ni mig lite placerad. Man skriver ju trots allt om sånt som hjärtat är fullt av. Och i mitt fall har jag också upplevt det som en kallelse. Faktiskt också konkret att jobba med de här ämnena som jag brukar säga att det inte är så lång kö till. Jag tror att de är ganska viktiga för de ämnena, även om de kan vara svåra eller otacksamma att ta sig an. Men det har blivit lite min lott i livet att göra det. Så då har ni mig som sagt placerad i där. Men nu ska vi inte tala så mycket mer om det, även om det figurerar indirekt kanske bakom en del av det jag ska säga. Det är pingstafton idag och över hela världen uppmärksammas den helige andes utgjutande på den första pingstdagen. Och vi ska göra det också här ikväll. Vi har redan fått sjunga några härliga låtsånger kopplat till Herren och hans närvaro. Men jag har satt rubriker för den här predikan till den helige ande. Och med just den betoningen, den helige ande. Och det är vad jag har tänkt att vi ska få stanna upp inför. Vad innebär det att den tredje personen i treenigheten beskrivs just som helig? Vad får det för konsekvenser i vårt sätt att tala om Herren, om hans helige ande, men också att välkomna honom och hans verk i våra liv? Vi ska ändå börja i en känd bibeltext som passar sig en sån här dag, från den första pingsten i Jerusalem. Där det står så här i Apostlagärningarna 2 att när pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här brukar kallas för den kristna församlingens födelsedag. För det var nu 50 dagar efter påsken i Jerusalem, där Jesus hade dött och uppstått enligt skrifterna. Ja, det var då som Gud valde att uppfylla ett av gamla testamentets allra mäktigaste löften. Profeten Joel hade talat om det här, att det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Jag är betjänare och tjänarinnor och ska i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska göra tecken på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det här är verkligen ett förunderligt löfte. På gamla testamentets tid var ju den helige andes närvaro någonting exklusivt. Andens utgjutande, det var i första hand förknippat med särskilt utvalda kungar och präster och profeter. Men i det nya förbundet är det inte längre så. Där ger Gud av sin ande till alla som åkallar hans namn. Till var och en som bekänner Jesus som sin herre och frälsare. Och det är nåd och åter nåd, helt utan koppling till vare sig härkomst eller förtjänst. Så det första tänker jag som vi har all anledning att göra en sån här dag, det är att tacka Gud på pingstafton. Vi får tacka honom för hans nåd, för hans generositet. Vi får tacka för hans andes närvaro bland oss, för de gåvor som han vill utrusta oss med. De gåvor som Nya testamentet beskriver just som nådegåvor, alltså gåvor givna av nåd, fritt och förintet, till Guds, till Jesu förhärligande bland oss. Det är pingstaftons stora budskap i en mening. Men om vi gräver lite djupare i skriften finns det också ett antal andra, kanske lite mer uppfordrande perspektiv på den helige andes utgjutande. Vi har sett redan att profeten Joel, han kopplar samman andens närvaro i Guds folk. Dels förstås med andens gåvor, med det profetiska. Men också med Herrens dag. Den dag då Gud själv ska träda fram och förkunna dom över allt som står hans rike emot. Intressant nog när vi kommer till Nya testamentet så verkar de här skeendena delas upp lite mer. Domen och frälsningen separeras i viss mån. När Lukas citerar den här profetian, nu läser jag den direkt ur Gamla testamentet, men om vi går till Apostlagärningarna 2, i Lukas citat av den här profetian, så skriver han faktiskt inte om den dagen som den stora och skrämmande, utan som den stora och strålande. Det är ganska intressant. Herrens dag, den stora och strålande. Det finns teologer som har tolkat det här som att Nya testamentet skulle tona ner talet om domen. Det tror jag är helt fel slutsats faktiskt. Det är helt uppenbart att Lukas gör en förändring här. Men det är helt fel slutsats att Nya testamentet skulle tona ner talet om domen. Faktum är att i snitt var 25:e vers i Nya testamentet handlar om domen eller Jesu återkomst. Så det var svårt att hitta ett mer centralt tema i Nya testamentet än domen. Så jag tror inte alls på tanken att det här skulle vara liksom lite pinsamt eller någonting som man vill tona ner i Nya testamentet. Däremot verkar det ändå så som att Nya testamentet till stor del talar om de här skeendena som två lite olika saker. Inte som ett och samma som i Gamla testamentet. Och det är kopplat till att också Jesus kommer till den här jorden i två steg. Den första gången när Jesus kom han för att dö och uppstå för vår skull. Och där var försoningen mellan människan och Gud i centrum. Jesu huvuduppdrag handlade om frälsning. Och det kanske ni minns att i Johannes 3 säger han att han har inte kommit för att döma världen, utan för att världen ska ha liv. Och det får vi också säga halleluja till, absolut. Det är Jesu huvudärende första gången han kommer. Samtidigt undervisar Jesus mycket också om domen vid sin första ankomst. Och där kommer då den andra tillkommelsen in i bilden. För när Jesus kommer tillbaka andra gången, då är Bibeln väldigt tydlig med att han kommer också till den här världen som domare. Så Gamla testamentet talar om Herrens dag som ett skeende, dom och frälsning. Nya testamentet bejakar fullt ut det budskapet, men pekar på att Jesus kommer två gånger med varsitt huvuduppdrag. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här: liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och det är ju Jesu första ankomst det. Men så kommer nästa sanning. Han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Alltså vid Jesu andra tillkommelse är det inte för att erbjuda oss människor sin frälsning som Jesus träder fram. Den chansen är vid det laget ute. Därför är det här missionens tidsålder, när vi är kallade att vittna om Jesus för alla, så att alla har här och nu en möjlighet att ta ställning till honom. För här och nu är frälsningens dag. Men vid Jesu återkomst är det inte längre frälsningens dag i den meningen, utan det är faktiskt domens dag. Det är vad Bibeln gång på gång vittnar om. Vid sin andra tillkommelse kommer Jesus för att bekräfta den frälsning som han har gett till alla som redan har tagit emot honom som sin frälsare. För de däremot som inte har tagit emot honom på den dagen, och det säger Jesus gång på gång i evangelierna, då är det enbart en domens dag. En dag med dom över våra synder. Så det som Gamla testamentet framställer som ett och samma skeende, det som är Herrens dag, en dag av både frälsning och dom, det blir i Nya testamentet två tillfällen i form av Jesu första och Jesu andra ankomst till den här världen. Och det är bara när vi predikar båda de här sanningarna som bilden blir komplett. Som Guds barn behöver vi leva i ljuset både av Jesu första ankomst, barnet i Betlehems stall, offerlammet som gick i döden för vår skull, och i ljuset av hans andra tillkommelse. Vi behöver helt enkelt predika Jesus både som frälsare och som domare, både som lamm och som lejon. Allt annat är ett svek mot Nya testamentets budskap. Och intressant nog så är det faktiskt här också som den helige ande kommer in i bilden. För anden, säger skriften, han är en försmak av det kommande livets skatter. Och en av andens allra viktigaste uppgifter, det är faktiskt att förbereda Guds församling för Jesu återkomst i härlighet. Jesus säger i sitt avskedstal till lärjungarna att när anden kommer, då ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och kanske är det inte riktigt det uppdrag vi alltid tänker på eller sätter högst på prioritetslistan när vi ska tala om den helige ande. Men Jesus är väldigt tydlig här. Anden ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och orsaken till det här är ju egentligen att anden ständigt vill hjälpa oss att se på Jesus. Se vårt behov av Jesus. Även det är ju någonting vi faktiskt har sjungit här idag. Och det är trots att bara när du och jag överbevisas om vår egen synd, när vi ser bristerna i vår egen rättfärdighet, när vi förstår domens realitet, allt det som Jesus talar om här, ja, det är också då vi ser vårt behov av Jesu försoningsverk. Det är bara när vi har insett att vi är syndare i behov av nåd som vi kan förstå att vi behöver Jesus som vår Herre och frälsare. Som anden ska peka på Jesus, om anden ska peka på vårt behov av Jesus, ja, då behöver han uppenbara för oss om synd och rättfärdighet och dom. För det är då vi ser vårt behov av Jesus, eller hur? Anden och Jesus samverkar fullt ut i detta och anden förhärligar Jesus ständigt här på jorden. Och därför ska han uppenbara om det som har med synd och rättfärdighet och dom att göra. Och som sagt, anden och Jesus är i fullständig harmoni när det gäller det här uppdraget. Och kom ihåg det Johannes döparen säger. När han förutsäger Jesu försoningsverk och Jesu inträde på scenen. Han säger så här: jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, säger Johannes döparen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Annorlunda uttryckt, både Jesus och anden kommer i vissa lägen med dom. En rening som pekar fram faktiskt ytterst mot den yttersta domen. Och jag har en personlig erfarenhet av det här som jag tänkte dela med er, som gjorde att jag faktiskt började läsa också de här texterna med lite nya glasögon. Det var under en period då jag var med i ledningen för en församlingsplantering i Uppsala. Och vi hade nåden att få erfara en period, ganska lång period, flera år, av en väldigt stark och konkret Guds närvaro faktiskt. Det var något alldeles speciellt, och vi är oerhört tacksam för den perioden i mitt liv. Ett starkt flöde också av den profetiska gåvan. Och en av de saker som Gud gång på gång återkom och talade till oss om, det var att han ville komma till församlingen med sin eld. Gud ville komma med sin eld. Och jag vet inte hur ni tänker eller associerar när ni hör det. Jag har fått mycket av min skolning i den karismatiska rörelsen. Och där är ju begreppet eld någonting väldigt positivt. Det är i princip en synonym till kraft. Att Gud skulle komma med sin kraft, det var så vi tänkte. Med sin påtagliga närvaro, rusta oss med sina gåvor, med sin kraft. Och det fanns absolut en sån sida, och som jag sa så erfor vi ganska mycket av det. Men faktum är att det som hände i vår församling var att vi fick en tid som blev väldigt jobbig. Väldigt jobbig. Flera av våra nyckelledare lämnade oss. Det blev visst fortfarande kanske mycket av Guds närvaro, men vi upplevde det mer som en sållningsprocess. En ganska smärtsam sållningsprocess, som sagt, där många av dem vi kanske hade räknat med inte längre blev kvar. Och faktum är att det var ganska långt in i den processen som jag började inse att det här kanske inte sker trots det Gud hade talat om. Utan det kanske faktiskt är också en uppfyllelse av det Gud hade talat om. Jag hade inte ens tänkt den tanken. För mig var elden så förknippad bara med det positiva. Men någonstans så insåg jag under resans gång att ja, gång på gång förvarnade Gud faktiskt om att nu kommer en tid av sållning, av rening. Och det var precis det som sen också skedde. Han kom till församlingen med sin eld, och den helige ande var verkligen levande och verksam i vår gemenskap. Och det fick mig att läsa också de här bibeltexterna med lite nya glasögon. Och Paulus talar om det här också i första Korinthierbrevet 3. Han säger att det ska bli avslöjat vad i våra liv som är av evighetsvärde och vad som inte håller måttet i den helige andes närvaro. Han talar om det som består av guld och silver och ädelstenar. Det ska bestå, säger han. Men det finns också det som är trä och hö och halm. Och det ska förtäras. Det ska brännas upp. Elden ska pröva hur vars och ens verk är, säger Paulus. Och med det syftar han ju på domens dag naturligtvis. Men man kan också säga så här att när den helige ande är och färde, då kan det här åtminstone i viss mån ske redan här och nu. För han är en förtärande eld. Guds ande kommer med synd och rättfärdighet och dom. Han uppenbarar det för oss, för sitt folk. Och det vi ska ha klart för oss är ju faktiskt att även om det här kan skava lite och kännas lite jobbigt på olika sätt, så är faktiskt också detta nåd från Gud. För om Gud med sin helige ande väljer att döma oss redan nu, får vi också en möjlighet att vända om till honom. Vi får en möjlighet att göra upp med det som skaver i relation till honom som det verkligen räknas. Om det däremot dröjer ända fram till domens dag innan vår synd och vår otro uppenbaras, ja, då har vi hamnat i ett läge där det inte längre finns den möjligheten till omvändelse. Så vi ska välkomna den goda domen över våra liv. Den goda domen där Gud faktiskt här och nu avslöjar sånt som är trä, hö och halm. Så att det inte väntar till den yttersta dagen när det inte längre finns någon omvändelse. Som jag läste tidigare i Hebreerbrevet, när Jesus trädde fram en andra gång är det inte för att bära synd, utan för att frälsa de som redan väntar på honom. Är ni med mig så här långt? Vi talar om den helige ande idag. Den helige ande. Och ni som kan i Bibeln, ni vet ju att just det här var ju faktiskt Johannes döparens funktion. Jag har citerat vad Johannes säger om Jesus. Men det här var ju också Johannes funktion i Guds frälsningsplan. I Gamla testamentets sista bok, Malaki, där förutsäger profeten att det ska komma en ny Elia. En ny Elia som har till uppgift att bereda vägen för Guds Messias. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, se Herren Sebaot. Och då känner man den här goda förväntan. Yes, han kommer! Och så kommer nästa sekvens. Men vem kan uthärda den dag då han kommer? Hoppsan. Vem kan bestå när han uppenbarar sig? Till han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära framåt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då ska offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren, som i forna dagar och gångna år. Här är en ganska omskakande profetia som Malaki får förmedla. Han talar med Guds folk, med rätta väntar på denna nya Elia som ska bana väg för den förbundets ängel som ni längtar efter, Herrens Messias. Och så säger han att den dagen då Herren trädde fram på det här sättet, ja, den kommer bli omskakande, till och med smärtsam. För den nya Elia, han har ett budskap till sitt folk om rening. Om att vända ryggen till allt det som Paulus beskrev som trä och hö och halm. För att istället då skapa utrymme faktiskt för det som är guld, silver och ädelstenar. Herren söker ju sitt folks förädling. Att vi ska bli mer och mer genomsyrade av vem han är. Präglade av vem han är. Och det var just det som var Johannes döparens uppdrag i Guds stora frälsningsplan. Johannes kärva omvändelseförkunnelse, kan man säga, den banade väg för Jesu eget framträdande i Israel. Och man kan uttrycka det så här, tror jag, att Jesus-tjänsten, det här som vi älskar hos Jesus med frälsning och helande och befrielse, Jesus-tjänsten, den förutsätter egentligen Johannes-tjänsten. Den förutsätter att det finns också en beredskap, en vilja till lydnad, till renhet, till omvändelse. För det är bara när vi har responderat på det tilltalet som Jesus också får fria tyglar, fria händer att sända sina andra välsignelser över oss. Johannes hade Herrens kallelse över sitt liv att vara en röst som ropade i öknen, det säger han själv. Han skulle göra vägen rak för Herren, står det, Johannes 1:23. Och en rak väg för Herren, ja, det handlar ju alltid om att skapa utrymme för honom sådan han är. Och eftersom Gud är helig handlar vår öppenhet för hans närvaro om att söka sig just mot ödmjukheten, mot omvändelsen, mot helgelsen. Ju närmare vi längtar efter att komma vår Herre, desto viktigare är det faktiskt att vi tar just hans helighet på allvar. Hans upphöjdhet på allvar. Och det kan ju låta lite paradoxalt, för normalt tänker att vi förknippar just det här nära personliga mötet med Herren. Det förknippar vi mer kanske med Guds kärlek och med Guds faderskap än med hans helighet. Men jag tror att det är en falsk motsättning faktiskt. Självklart ska vi fortsätta både tala om och söka oss mot Guds kärlek och Guds faders hjärta för oss. I mitt eget liv är det helt avgörande. Jag är så innerligt tacksam för Guds faders kärlek till mig och till oss alla. Och sann intimitet förutsätter absolut att vi också får tag på den sidan av vår relation till Gud. Men sann intimitet förutsätter också att Gud får komma till oss sådan han är. Med allt det som han är. Och då ska vi inte välja. Han är både helig och barmhärtig. Han är både lamm och lejon. Inte antingen eller, utan både och. Petrus skriver så här i sitt första brev. Liksom han som har kallat er är helig, ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Smaka på den här sista versen. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i Guds fruktan under er tid här som främlingar. Alltså, Guds faderskap. Gåvan han har gett oss att få kalla oss för Guds älskade barn. Ja, den står inte i motsats till att Gud också är värd att frukta. Det är tvärtom. Det är båda de här sidorna hos Herren vi får hedra. Just för att vi har fått lära känna himmelens och jordens skapare som vår pappa. Må vi då inte förakta den nåden, ta lätt på den gåvan, utan också hedra honom, frukta honom. Som det står i psalm 2 i Saltaren, tjäna Herren med fruktan och glädjer med bävan. Jag älskar den formuleringen. Det är väl paradoxen i ett nötskal. Glädjer med bävan. Ge sonen hyllningskyss så att han inte vredgas och ni går under på er väg. För hans vrede kan snabbt blåsa upp. Och så löftet, saliga är alla som flyr till honom. Det är inte antingen eller här. Det är fruktan och bävan och det är glädje och förundran samtidigt. För sån är vår Herre. Och vill vi ha gemenskap med Gud sådan han är, måste vi också hedra honom sådan han är. Och både i gamla och nya testamentet är det glasklart att vi blir saliga när vi flyr till Herren. Även Joel skrev det i sin pingstprofetia att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är ju löftet, det finns där redan i gamla testamentet. Men för att kunna fly till honom, för att kunna bli frälsta, behöver vi också nalkas honom sådan han är. Det är egentligen ganska självklart. Så är det i alla relationer. Vill du lära känna mig så måste du faktiskt komma mig nära och ha någon slags förståelse, vilja, respekt för att lära känna de olika sidorna av min personlighet. Hur mycket mer skulle det inte vara så med Herren? Jag tror att det är en av de stora sjukdomarna i vår tid. Att vi väldigt ofta vill göra Gud lite enklare. Skala bort allt det här som skaver. I bästa fall en Gud som vi nästan kan stoppa i bakfickan och ta fram när det passar oss. Som blir vår avbild utifrån våra önskemål. Men Gud låter sig inte bli vår avbild. Det är vi som är skapade till hans avbilder. Och han är både domare och frälsare. Därför behöver vi nalkas honom med både glädje och fruktan, med både tacksamhet och respekt. Det här är någonting som faktiskt pedagogiskt illustreras också när vi tittar på Israels tempel. Det är ganska intressant. Templet är just platsen där himlen och jord möts, där Gud uppenbarar sig och bor bland sitt folk. Och längst ut på tempelområdet fanns det man kallar för förgården, där alla människor fick röra sig, även de som inte var judar. Sen kommer, i alla fall i templet som fanns på Jesu tid, kvinnornas förgård och männens förgård. Och så längst in i templet, det heliga, där bara prästerna fick röra sig. Och till sist det allra heligaste. Och dit fick bara överste prästen komma en enda dag om året. Och poängen här, det blir att ju närmare det heligaste man kommer, desto högre blir också förväntningarna på de människor som rör sig där. Det finns någonting åt, ju närmare det heliga vi kommer, ju närmare essensen, om man så vill, i vem Herren är, desto viktigare blir det att vi tar hänsyn till just vem han är. Sånt som var okej när man var ute på förgården kunde vara otänkbart. Jag till och med belagt med dödsstraff om man befann sig inne på det heliga. Och då kommer ju 10 000 kronors frågan här. För vad är det som vi som Guds barn är kallade att befinna oss? Vad bör vara vår målsättning i umgänget med Herren? Ja, det var enda inre allra heligast, eller hur? Det är vad Herren har sagt. Inte i kraft av vår egen duktighet. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vara tydlig där. Det är inte vår helgelse som gör att vi får komma Gud nära. Utan det är Jesu offer. I kraft av Jesu blod, står det i Hebreerbrevet 10, kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Så det är Jesus som har gjort det. Det är Jesus som har banat väg. Men med detta och med den inbjudan vi har fått kommer ju också en kallelse. Och det är en kallelse att leva i helighet. Att leva i renhet. För vi kan inte röra oss in i det allra heligaste utan att ta på allvar vem vi faktiskt umgås med. Och Johannes, han uttrycker så här i en annan sån här paradoxal bibeltext. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Underbart. Och här har vi det här barnaskapsperspektivet igen. Att Gud är vår goda och kärleksfulla far. Men så fortsätter Johannes. Världen känner oss inte, säger han, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras, då ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Det är Jesu andra tillkommelse av det. Men så säger Johannes, var och en som har det hoppet i honom renar sig liksom han är ren. Alltså, eftersom Gud är helig och eftersom du och jag är kallade att vara heliga liksom han är helig, behöver också vi idag sträva efter helighet och renhet. Inte för att förtjäna att komma in i den allra heligaste, men för att låta oss formas av den Gud vi faktiskt umgås med. Och det är därför Gud har gett oss sin helige ande. Det här är faktiskt en av de allra viktigaste aspekterna av hela det nya förbundet. Om man läser innantill också i löftena som syftar fram till det nya förbundet. Och det finns på flera ställen, men jag tänker ta med er till Hesekiel 36. Hesekiels bok skrevs ju både inför och under det att sydriket i Israel hade deporterats till Babylon. Och Gud gör mycket klart att den här deportationen, det var ett straff. Den hade en orsak. Det var folkets olydnad och brist på helgelse som gjorde att de drabbades av den här domshandlingen. Och vi läser i Hesekiel 36. Du människobarn, säger Gud. När Israels folk ännu bodde i sitt land orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blodskuld som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Det kan inte vara mycket tydligare. Israel har levt i orättfärdighet. De har utgjutit blod. Och Gud säger att där går till slut gränsen för hans tålamod. Och han låter till och med sitt eget folk drabbas av domen. Men resultatet av det här blir efter ett tag ganska besvärande också för Herren själv. För det uppstår en situation som helt enkelt är ohållbar. Och det är att skulden för det som har skett inte hamnar på Israels folk där den borde ligga, utan på Herren. Vart de än kom till hedna folken, säger Gud, varnade de mitt heliga namn. Man sa om dem, detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då vill jag skona mitt heliga namn, säger Herren. Det som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Så det som hände, det var helt enkelt att när israeliterna vände sig bort ifrån Gud och när Gud i sin vrede över synden straffade dem, och det gjorde han på goda grunder, i all rätt och rättfärdighet. Men det var han och inte de som blev vanärade på kuppen. Det var Guds heliga namn som släpade till smutsen. För hedna folken drog slutsatsen att det var Herren som var svag. Det var han som inte kunde bevara sitt förbundsfolk. Och så kan det faktiskt inte få vara i längden. Och här kommer ett budskap som man nog får säga är ganska svårsmält. Inte minst i vår människocentrerade tid. Kanske så utmanas någons Guds bild också av det som står här. Men det här är Guds ord till Hesekiel och till oss. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, inte för er skulle göra detta. Inte för er skulle göra detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull. Det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Jag tror så att vi människor är verkligen viktiga för Gud. Som sagt, vi är skapade till Guds avbilder. Jesus visar sin oändliga kärlek till oss genom att han till och med går i döden för vår skull. Men det finns faktiskt högre värden i universum än din och min välgång. Och det behöver vi också inse. Vi är faktiskt inte universums centralpunkter. Det är Gud som är det. Och det är det allra viktigaste för oss att få med oss här. För syftet med att Gud väljer att instifta ett nytt förbund, för det är det som det här leder fram till, vi ska läsa några verser till snart, det är ju då enligt Hesekiel inte primärt att han vill rädda israeliterna. Det kommer ju på köpet att det är Guds frälsningsplan för människorna. Men det som står först på Guds önskelista, det är att hans ära ska bli återupprättad. För han är faktiskt universums skapare. Han är universums ursprung och universums mål. Det är inte rimligt att hans skapelse i längden förkastar honom, drar hans namn i smutsen. Allt i vår värld är skapat till Guds ära. Och det är helt enkelt galenskap om skapelsen inte ger honom den hyllning som han förtjänar. Och det är det Gud helt enkelt säger här. Den här situationen är ohållbar. Jag kan inte låta mitt folks öde och min rättfärdiga dom över det folket leda till att mitt namn smädas bland hedningarna. För det är naturligtvis också sant att så länge som Guds namn smädas kommer inte heller folk att vända sig till honom och få frälsning. Så de här sakerna hänger ihop. Det är inte antingen eller. Det är mycket både och här idag. Det är både dom och frälsning samtidigt. Och det är väl precis så det är. Jag tror att det är en av de allra tydligaste röda trådarna i hela Guds ord. Dom och frälsning samtidigt. Av det enkla skälet att Gud är både domare och frälsare. Och eftersom vi människor är kluvna och förtjänar både dom och faktiskt inte förtjänar frälsning men erbjuds frälsning av nåd, prisad vare Herren. Och vad sägs om detta här i Hesekiel 36? Jo, det som står här det är att den här historiska situationen är faktiskt bakgrunden till hela det nya förbundet. Det står så här, från vers 24 och framåt. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och detta är ju det nya förbundet. Det här är det vi faktiskt konkret firar idag. Pingstens under, att Gud flyttar in i våra hjärtan med sin ande. Han ger oss en hjärttransplantation, kan man säga, från att ha haft stenhjärtan till att få hjärtan av kött. Och det här innebär ju sin tur att helgelsen, vår kallelse att leva efter Guds lag, efter Guds vilja, det är inte en bisak i kristenlivet. Det kan inte vara en bisak i kristenlivet. För det är ju enligt Hesekiel själva poängen med det nya förbundet. Både Hesekiel och andra profeter i Gamla testamentet knyter den helige andes utgjutande till just den här kallelsen som Guds folk i alla tider har fått. Och det handlar om att återspegla sin herres helighet. Genom den helige ande ska Guds lag skrivas i de troendes hjärtan. Så att vi får kraften, motivationen att på nytt leva våra liv på ett sätt som faktiskt förhärligar vår herre, vår skapare. Paulus beskriver i 2 Korinthierbrevet 3 att vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Och så lägger han till, det sker genom Herren, anden. I gemenskapen med Herren förvandlas vi. Vi blir mer och mer lika vår frälsare. Och den som gör det möjligt, det är den helige ande. Han som ersätter våra stenhjärtan med hjärtan av kött. Och än en gång ser vi då att det är ingen slump att den helige ande kallas för just den helige ande. Anden har blivit utgjuten i den här världen för att uppenbara det som har med synd och rättfärdighet och dom att göra. Men också för att göra det möjligt för oss som tror på honom att faktiskt behaga honom i våra liv. Tänk vilket oerhört uppdrag. Vilken oerhört kallelse att lilla jag kan få vara med och förhärliga universums skapare och herre. Men just så stort är perspektivet här. Just så stor är kallelsen. Och det görs möjligt genom att den helige ande flyttar in i oss. Kallar oss till en annorlunda livsstil. Som visar på att den Gud vi tror på är helig. Och det är han som ensam förtjänar hela den här världens tro och lydnad. Och det här firar vi idag på pingstafton. Vi firar att Guds heliga närvaro är levande och verksam ibland oss. Tillsammans med honom har vi kallats att gå från förgården där ute in i det allra heligaste. Och låt oss då be att vi inte tar lätt på den kallelsen. Eller på den helighet som faktiskt är Guds allra mest grundläggande egenskap. Ingen annan egenskap hos Gud nämns så ofta i Bibeln som hans helighet. Och låt oss också akta oss för att bedröva den helige ande. För det är också något som Bibeln varnar för. Att bedröva den helige ande. För han finns ju här just för att dra oss in mot Guds helighet. Låt oss lyssna till honom, låt oss låta honom tala och leda. Och vi kan väl be utifrån allt detta. Helige ande, vi tackar dig verkligen för din oerhörda gåva till oss. Att du som, precis som Fadern och Sonen är Gud, du har också tagit din boning i våra hjärtan. Tack för det oerhörda löftet här att du kan förvandla stenhjärtan till hjärtan av kött. Och du kan dra oss in från förgården, från periferin, från otron och förnedringen. Ända in mot ditt hjärta, Herre. ända in i det allra heligaste. Herre, vi ber om nåden att få ära dig med våra liv. Ta din gåva, ta din närvaro, ta dina maningar på allvar. Herre, vi ber om din eld. Du vet när vi behöver din eld till rening och när vi behöver den till förnyelse. Herre, vi längtar efter att du ska bli förhärligad i våra liv. Vad det än innebär för just oss. Tack för att våra liv faktiskt inte främst bara handlar om oss. Det handlar om att du ska få bli stor. Att du ska få bli förhärligad. Att ditt namn ska äras. Och här, om det är någonting som jag vill bara få landa i den här predikan, så är det att ditt namn ska bli förhärligat i våra liv. Och helige Ande, vi välkomnar dig utifrån det uppdraget, den inbjudan, att göra vad du önskar att få göra i våra hjärtan, i våra sinnen, i våra församlingar, i vårt land. Kom med din eld, Herre, och kom med den ljuvliga frid som är en följd av att ha det rätt ställt med dig. Vi ber om detta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.